Och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är bibelförklaring över första Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 16. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänds det här då i närradion på måndagar klockan 19. Så här då alltså Håkan Sundliden, del 16 i bibelförklaring till första Thessalonikerbrevet.
Så då har klockan fått ringa oss samman till den här bibelförklaringen, den 16:e bibelförklaringen. Vi har kommit till första Thessalonikerbrevets sista kapitel, det 5:e kapitlet. Och vi började där på den första versen förra veckan. Och vi, av någon anledning som jag inte minns just nu, så kom vi inte så långt. Jag tror bara vi gjorde 3 versar. Men vi ska i sådana fall börja på den 4:e versen. Bara som en kort repetition, så talade Paulus om Herrens återkomst. Och han talar om att Herrens återkomst kommer plötsligt. Och det gäller för oss att leva i beredskap, att vara vakna. Och sedan så säger han, förutom då att vi ska hålla oss vakna i varje stund, så säger han att vi ska försöka förstå den tid som vi lever i. Försöka förstå vilka vi är i Kristus och den tid vi lever i, så att vi kan tacka Gud för allt det som han har gjort, och så vi kan leva ett heligt liv. För det är ju det som vi är kallade till. Vi ska leva i beredskap, vi ska leva i helgelse, som det står i det 4:e kapitlet, 7:e versen. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Och så säger han också det här att, alltså framsidan, om man får säga så, utav det här med att hålla oss vakna, det är ju att vi ska vara inte bara beredda, utan vi ska leva i förväntan. Alltså det här, det kristna hoppet är ju det som präglar hela brevet. Och vi talade ganska ingående om det här med förväntningarna på ett jordiskt messiasrike, alltså ett tusenårsrike. Men det var med största sannolikhet den förväntan som man hade, och som jag tror att vi kan leva med också. Och på det sättet blir ju allting mycket mer närgånget och verkligt, och det blir viktigt hur vi förhåller oss till framtiden. Och så säger han ju gång efter annat att vi ska trösta varandra med de här orden. Så de var verkligen, även om det var diskussioner i Thessaloniki och de var oeniga om vissa saker, så var det i alla fall levande för dem. Och frågan är om inte det är väl så bra som att, om man tänker sig att det inte hade varit några diskussioner och alla hade suttit och nickat. Det är ju snarare vad som kan hända i vår tid, att man inte alls talar om de yttersta tingen eller tycker att man har anledning att leva i någon särskild beredskap. Den här sista delen här nu då, i det 5:e kapitlet, alltså till och med det jag tänker på är till och med vers 11, där fortfarande temat om Herrens återkomst och vår förväntan, och sedan i vers 12 till och med 22 så är det lite allmänna förmaningar. Vi får se hur långt vi kan komma, och sedan så är det avslutningen på brevet från vers 23. Min förhoppning hade varit att vi skulle kunna klara det här på 2 eller 3 gånger till. Vi får se hur det går med den saken. Men då får vi läsa först. Jag tror vi läste hela avsnittet, alltså vers 1 till och med 11 förra gången. Jag tror inte vi gör det igen, utan vi ger oss direkt in på den 4:e versen. Så vi får läsa därifrån. Då skriver Paulus: men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. För även om det överraskar alla andra som en tjuv om natten, så blir inte vi överraskade, alltså obehagligt överraskade. Även om Herren kommer plötsligt, så blir vi inte obehagligt överraskade så vi springer och gömmer oss, utan vi tar emot honom, inte som en tjuv utan som vår Messias. För ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Alltså alla i Thessaloniki visste, och alla i vår tid borde veta, jag vågar inte säga att alla vet det i vår tid, men vi vet nog innerst inne alla att vi är kallade att leva ett liv i helgelse. Vi är kallade att växa upp. Vi är kallade att bli någonting som vi ännu inte riktigt är, så att säga. Vi ska förverkliga det som vi är. Frågan är bara hur det här ska gå till. Och när man ställer en sån fråga, när man börjar tala om det, då blir det ju plötsligt väldigt närgånget. Och jag gjorde en uppställning, vi kanske kan återkomma till den, på det som Paulus säger här i det här kapitlet. Alltså vad han säger, hur dana vi ska vara och så, va? Det blir ju en lista på kanske 10-tal exempel. Och det blir rätt så jobbigt när man tittar på de där exemplen. Ja, man ska vara sån och vi ska leva som ljusets barn och så vidare, va? Men då måste man komma ihåg att när Paulus skriver det här, så är det ju inte för att det ska verka nedslående på någon av oss. Utan det han gör är att han beskriver det nya livet. Han beskriver inte ditt och mitt tillstånd utan vidare. Han säger inte ens att ni borde vara såna, utan han beskriver det kristna livet. För det kristna livet, vet du, det handlar inte om dig och mig i första hand, utan det handlar om Kristus själv. Sådan som han är, sådana ska vi vara i den här världen. Vi är så att säga intagna i honom, vi är upptagna i hans gemenskap, vi är delaktiga utav hans liv. Det är han som är i centrum, inte din och min förmåga eller oförmåga, även om den naturligtvis också är viktig, men så är den ändå sekundär. Så han beskriver med de här olika förmaningarna någon sorts, ja, det här är fel teologiskt, men jag säger det ändå för jag hoppas att ni förstår mig rätt. Han beskriver ett sorts ideal. Han beskriver hur Jesus Kristus är och vad vi har fått del av, även om vi inte lever upp till det helt och fullt. Det är det ena. Och det andra som vi måste ha med när vi talar om eller fördjupar oss i de här förmaningarna, det är det som står här i femte versen. Ni är ljusets barn. Ni är dagens barn. Och så vidare. Så att själva utgångspunkten för det heliga livet är ju oerhört väsentligt. Vi kan inte leva upp till någonting som vi inte är. Utan utgångspunkten är att vi är förlåtna. Vi är återlösta. Vi är födda på nytt. Vi är Jesu Kristi lärjungar. Vi är accepterade helt och fullt utav Herren. Vi är intagna i Kristus. Det är själva utgångspunkten. Och det är därför och bara därför som de här förmaningarna blir meningsfulla. För om de förmaningarna skulle vara förmaningar så att säga direkt till vår egen begränsning eller till sådana som vi är i oss själva, då skulle det vara mycket nedslående. Nu är det istället tröstord. När vi känner att vi är kluvna eller vi tycker att vi inte räcker till eller så måste vi måste tänka igenom vilken självbild vi har. Vi tycker att vi är kluvna, vi tycker att vi är halvhjärtade, vi är dåliga lärjungar. Men det är fel att tänka så. Därför att vi måste se på oss själva på samma sätt som Gud ser oss. Det är väldigt tydligt i Romarbrevet 6. Några av mina älskningsställen som jag ofta kommer tillbaka till. Därför så ska jag läsa det. I Romarbrevet 6:6. Så skriver Paulus: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Alltså när blev den korsfäst? Jo, med Kristus. Därför att när Kristus dör på Golgata kors, då dör alla de som är inkorporerade i Kristus, dör också då. Därför att det här är ett skeende som äger rum i Guds ögon. Det här är ett skeende som äger rum utanför tid och rum. Det äger rum i evigheten, i Guds värld så att säga. Och där dör Kristus, och då räknas det som att alla de som är inkorporerade i Kristus, alla de som han dör för, ja, det är egentligen hela mänskligheten, dör ju tillsammans med honom på korset. Vi vet, skriver Paulus, att vår gamla människa är korsfäst. Och det är det här som är själva grundvalen till att vi inte ska synda. Ja, men vi kan synda. Ja, men vi ska inte synda. Varför ska vi inte synda? Därför det leder inte till något gott. Det kan aldrig leda till något gott. Det kan bara leda till döden. Och därför så ska vi undvika att synda. För vi ska inte dra den skammen över oss själva. Vi ska inte förnedra oss. Vi ska inte söka det som är förgängligt, det som är felaktigt. Vi kommer bara att må dåligt utav det. Och eftersom det är på det sättet så avråder han oss från att synda. Inte för att vi ska vara moraliskt duktiga, utan därför att det är dödfött att synda. Vi vet att vår gamla människa är korsfäst med Kristus. Han skriver det verkligen rakt på här, alltså som om det vore den bästa vissheten. Tyvärr så vet jag av erfarenhet att det här är inte alldeles självklart enkelt att ta sig till. Och jag vet att många kristna inte vet att de är korsfästa med Kristus. Och om man inte får den förvissningen, den förståelsen, så är det svårt det här med helgelsen. Man behöver förstå det. Vi talar ofta om att vi är upptagna som Guds barn, eller vi ingår i Guds familj och så vidare, va? Jag vet inte ifall de som säger så själva tror på det. För att om de tror på det, så skulle de ju tro på det här också. För sättet att bli upptagen som ett Guds barn, det är ju genom att vi går från död till liv. Vi lämnar den här världen, vi går in i Guds rike. Vi har inte längre oss själva som herrar, utan vi får Jesus som herre. Det är ju det som är förvandlingen. Så säger man, kan man använda en bild av att vi är Guds barn, då borde man också kunna använda bilden av att vi är Guds soldater, eller vi är Guds stridsmän. Alltså det är bara olika bilder för samma sak. Vi har lämnat, världen är korsfäst för mig. Jag lever inte för världen, jag lever för Guds rike. Det låter oerhört radikalt, det är oerhört radikalt, men det är själva utgångspunkten. Du kan använda många olika bilder, och du bör använda många olika bilder för att bredda din förståelse av din egen position, utav vem du är i Guds ögon. När du ändå har Romarbrevet 6:6 där, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, så titta också i vers 11. Och det är det andra älsklingsbibelstället just i det här sammanhanget. I vers 11 så säger han: så skall också ni se på er själva. Och det är det här som är den goda kampen. Jag vet inte om det har varit speciellt för mig, eller de människor som jag har träffat, eller vad det är för någonting som gör att det här kan ta tid att lära sig. Eller om det är så att om man blir omvänd som vuxen, så går det här mycket enklare. Men alltså det har varit en kamp, det har varit en lång process för mig att våga se på mig själv så som Gud ser på mig. Att våga se mig själv så som införlivad i Kristus, helt. Inte till hälften, inte ens till 80-90%, utan till 100%. För det är bara ett antingen eller. Man kan inte vara mer eller mindre kristen, utan antingen så är man det, eller också är man det inte. Så att se på sig själv som infogad i Kristus och ha den självbilden, det och bara det ger mig rätt perspektiv på helgelsen, på efterföljelsen och så vidare, va? Bara det gör att det blir svårt för mig att kompromissa. Jag kan misslyckas, men misslyckandet skrämmer mig inte, därför att i mitt hjärta så vet jag att jag har en livsinriktning som är hundraprocentig. Jag tillhör Kristus med allt vad jag är och har, också min gamla natur, det kötsliga naturen, mina misslyckanden, mina ofullkomligheter, allt tillhör Kristus. Inte bara genom trosbekännelsen, utan också genom syndabekännelsen, som också är hemma där, helt och fullt. Men att kunna få den poletten, den bilden, den poletten att ramla ner, har varit en lång process för mig. Men allting blir så mycket enklare. Däremot om du har människor, som jag tyvärr uppfattar många av mina kristna vänner, så där man ser på sig själv att ja, men det är för svårt, eller man måste ha lite frihet själv, och jag får ju tycka vad jag vill och så vidare. Alltså har man den typen av tvehågsenhet, så blir det kristna efterföljelsen betydligt mycket jobbigare. Och frimodigheten, själva grundvalen för frimodigheten, finns inte där. Och därför har det blivit så under senare år att jag har blivit mer och mer radikal. Därför att det är det enklaste sättet att låta Jesus vara Herren helt och fullt. Det är enklare än att hålla på och fixa och trixa själv. Så det här är viktigt, det som Paulus säger här till dem i Thessaloniki. Och han säger detta som ett faktum, va? Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Det är själva utgångspunkten. Och då kan man inte i Thessaloniki säga, ja men jag är ljusets barn bara till 80%, och sen så är det mycket annat skumt som pågår i mitt liv. Ja, det kanske det är, men du tillhör ändå Herren till 100%. Och du måste så att säga inte bara få en självbild som är därefter, utan också tänka igenom din livsföring och din livsinriktning utifrån det faktum att du tillhör Herren till 100%. Ja, men jag kan aldrig bli fullkomlig. Nej, det är inte det som jag säger heller. Jag bara säger vem du tillhör och vem det är som ska ha sista ordet i ditt liv. Och det verkar som att Jesus undervisar på det här också. Jag undervisar så här också. Jag har skrivit Matteus 5:14. Det är där han säger, ni är världens ljus. Alltså, ni är jordens salt och ni är världens ljus. Det är ju från Bergspredikan. Alltså samma sak där, som ett faktum. Inte att ni ska försöka vara det, eller nu gäller att ni lever upp så att ni blir föredöme för andra, utan ni är. Och vi är det därför att han härskar ibland oss. Det är det som skiner. Det är det som syns, att han härskar ibland oss. Jag har skrivit upp några ställen där. Johannes 8:11. Jag tror jag ska läsa det också. Johannes 8:12. Det är ju det där Jesus säger, jag är världens ljus. Och hela versen lyder som så. Johannes 8:12 var det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Jag tror att det är någon översättning står, utan ska äga livets ljus. Eller hur? Så att det är inte det att det blir lite upplyst här i mitt inre, utan livets ljus tänds inom mig. Lyktan inom mig tänds i den nya födelsen. När jag blir delaktig, Kristus själv tänder ljuset i mig. Titta också i 11:e kapitlet, vers 9. Den som vandrar, säger Jesus, om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom, och så vidare. Jag tror jag har skrivit upp det här, de här bibelverserna, kapitel 12, vers 46, för att bara visa det, att själva uttrycket ljusets barn och dagens barn, som Paulus talar om i Thessalonikerbrevet, det har han fått ifrån Jesus. Så det är egentligen Jesu undervisning. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Ja, det är samma sak som han säger i Johannes 3:16-17 och så vidare. Alltså, Jesus kallar oss till ett liv i ljuset och att vandra i ljuset. Om vi inte gör det, så dömer inte han oss lika fullt, utan vi är lika älskade och omhuldade i alla fall. Men vi riskerar att slå in på en felaktig väg, och vi riskerar att syndens lön blir döden. Och då behöver inte Jesus döma oss, utan då dömer vi oss själva, så att säga, eller våra handlingar dömer oss. Så det här är alltså själva utgångspunkten. Vi tillhör inte natten eller mörkret, står det i den femte versen. Sen så fortsätter han då att använda samma bild i vers 6 till och med 8. Nu kommer alltså slutsatsen. Och nu förstår ni det här förhoppningsvis väldigt klart och tydligt. När han skriver: låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Här ser du ju väldigt tydligt hur förmaningarna: låt oss inte sova, låt oss vara nyktra, iförda tron, kärleken som pansarhoppet som frälsning som hjälm. De blir ingen belastning, eftersom utgångspunkten är given och självklar. Ja, men nu har vi vaknat, nu har vi nyktrat till, nu är vi ljusets barn. Ja, men då får vi utrusta oss därefter. Det ena ger det andra. Men om vi glömmer bort själva utgångspunkten, eller har en suddig självbild, eller kluvna hjärtan, då kan vi inte ta till oss de där orden, att inte sova, att ta på oss trons hjälm och så vidare. Då fixar vi inte det, därför det blir jobbigt på en gång. Vi kan inte identifiera oss med hans uppmaningar. Men det kunde de i Thessaloniki, och det hoppas jag att ni som lyssnar på det här också kan göra. Alltså utgångspunkten där är oerhört viktig. Vi är kallade till ett liv i helgelse. Vi är kallade att förbli i tron. Vi är kallade att ha en ny inriktning. De där uttrycken där, att vi ska vara iförda tron och ha kärleken som pansar, hoppet om frälsning som hjälm, det vi kallar för Guds vapenrustning. Han är utförligare när det gäller de där delarna i Efesierbrevet. Men det som kan vara intressant att veta, det är att det här är alltså Guds vapenrustning. Det är inte din, utan det är Guds. Titta i Jesaja 59. Där beskrivs nämligen Guds klädnad. Vi kan ta ifrån vers 16. Alltså Jesaja 59:16. Herren såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar, och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad, och svepte in sig i nitälskan som i en mantel, och så vidare. Där har du Guds vapenrustning. Så det här är alltså en bild över hur Herren griper in när han ser orättfärdigheten. Och han förundrar sig över att ingen annan griper in, och så ikläder han sig det här. Då hjälpte honom hans egen arm. Då skulle Martin Luther ha sagt att hans egen arm, det är Jesus Kristus. Och hans rättfärdighet är också Jesus Kristus, understödde honom. Han klädde sig i Kristus som i ett pansar, och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han griper in helt enkelt. Nu så säger Paulus att vi kan få del av Guds vapenrustning. Så att leva det nya livet och att vandra den nya vandringen i ljuset, eller att kämpa den goda kampen, den kräver också Guds egen vapenrustning. Vi kan inte kämpa den kampen i egen kraft, så att säga. Om du ska försöka övervinna synden eller uppfylla lagen i egen kraft, så kommer du inte fixa det. Det går inte. Utan här behöver vi få ett nytt liv. Och i detta nya liv så får vi också del av de nya kläderna och de nya redskapen. Och det här är mycket mera än bara ord eller vackra fraser, för det här är verkligheter som vi talar om. när vi blir när vi kommer i underläge emot vår egen kötsliga natur, när vi stöter på motstånd eller trakasserier, när omständigheterna går oss emot och så vidare, då är det inte så enkelt alla gånger att övervinna det. Men i Kristus övervinner man det. I Kristus så förvandlas alla dessa motgångar, alla dessa trakasserier och tillkortakommande förvandlas till tillgångar och till seger. Och det sker framförallt, det sker genom Guds allmakt, och det sker genom att Gud lär oss att tro på honom just i den situationen. Och att förtrösta på Kristi seger just i den situationen. Och när vi förtröstar på Kristus, då är segern vunnen. Så enkelt som det låter. Detta är en övning som vi får leva i. Men det här är viktigt. När vi gör detta, titta nu i första test 5 igen. När vi gör detta, vad händer då i vers 9? Jo, ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. När vi är i Kristus, när vi vandrar iklädda hans vapenrustning, så kommer vi att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Resultatet är givet, så att säga. Trösta nu varandra med de orden. Så utgången är given, men den är bara given, så att säga, när vi är i Kristus eller vandrar i Kristus. Och därför så behöver vi, nu märker jag att jag tar om det här, men jag tror att det behöver sägas mer än en gång. Därför behöver vi identifiera oss med Kristus. Kristus behöver få vara livet i våra liv. Han behöver vara den som bär oss och som leder oss. Och det här behöver bli verklighet, så att säga, i hjärtegrunden. Så att jag vågar tro det under livets alla omständigheter. Han säger ju det också när det kommer till 17:e versen här, där han säger, ja, 17:e, be oavbrutet, eller 18:e versen, tacka Gud under alla livets förhållanden. Och det är dit vi kommer. Jag bara undrar om det ska behöva ta så lång tid som det har tagit för mig att komma till den punkten där man kan tacka Gud under livets alla förhållanden. Jag tycker det har tagit många år. Jag tror inte det ska behöva ta så lång tid. Men det kanske också är beroende av det pastorala understöd, alltså den undervisning och den själavård som man får. Det borde inte ta så lång tid. Att bli rotad i Kristus, det här borde ju vara ett inslag i detta, att man blir rotad i Kristus. Om man tänker sig en vuxen som blir ombedd, så skulle jag kunna tänka mig att det kanske tar ett år, ett och ett halvt. Så borde man vara vid den här punkten. Och så sitter vi i våra församlingar decennium efter decennium utan att kunna ta till oss det här. Då är det något som är fel. För kan vi inte ta till oss det här, då kan vi inte ta till oss det som Paulus skriver heller. Det här måste bara bli rätt. Och det börjar med att du förstår, det börjar med att vi är med hela vår varelse överlåtna till Kristi efterföljelse. Och jag vet att det är mycket begärt, och jag förstår om vår tids människor tycker att det kan jag inte ställa upp på. Jag begriper det. Och ändå är det som är enklaste vägen, att mista sitt eget liv, sitt eget herravälde. Det är korsets princip. Och Kristus själv har inte talat på något annat sätt. Jag tänker ofta på den här mannen som ville följa Jesus, och han säger bara till Jesus att låt mig först få gå och begrava min far. Och så säger Jesus, nej, det går inte bra. Och då inser jag, och detta är radikalt. Men så är det i ett visst läge, nämligen i det läget då jag ska ge upp mitt eget liv och där Jesus Kristus ska bli Herren, då är det så radikalt som att missa sin fars begravning. Det är ännu mer radikalt. Det finns ett pris, alltså mitt eget liv är priset för efterföljelsen. Jag förstår om det är många, om det inte är många som vill gå den vägen. Men jag ber och önskar att vi ska vara många, för det är meningen så att säga med det mänskliga livet. Det är meningen med livet, och det är, ingen har ångrat sig som har gjort det. Så vi får fortsätta att be och vittna om. Men då måste ju, jag kan inte övertyga någon annan, och jag har inte ens hjärta att försöka övertala någon annan på den här punkten. Men tänk om inte jag, för det är inte individuellt, tänk om vi kunde leva på ett sådant sätt så att människor förstod det här. Tänk om vi kunde leva så radikalt, tänka så radikalt, tala så radikalt, så att det gick fram, så att själva livsstilen, själva det språk som levernet talar, att det kunde överbevisa. Jag tror det var så med de första kristna. Jag tror det kan bli så igen. Jag tror att det är så varje gång det är väckelse. Om det väckelse finns, pågår ju på många ställen runt om i vår värld. Och ett skäl till väckelsen är sannolikt att de som är brinnande kristna, de är alltså så brinnande så att folk runt omkring ser det. Man längtar efter att få del av det. Och Gud giva att det blir så också i våra sammanhang i allt högre grad. Jag säger inte att det inte är så till dels, för det är det visst det, men visst finns det väl fortfarande mycket som kan hända, inte bara individuellt så att säga, utan just om man tänker till gemenskapen, till kraften i gemenskapen, elden som brinner ibland oss. Visst kan det brinna häftigare än vad det gör nu, självklart kan det göra det, men det finns förutsättningar, det finns förutsättningar. Sen läser jag vidare då vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Det här är ganska märkligt på så sätt att det är första gången han uttrycker sig på det här sättet, att Kristus har dött för oss. Så har han inte skrivit tidigare, och då är det ändå det här hans första brev. Och då kan man fråga sig, hur kan han skriva att Kristus har dött för oss utan att förklara vad det betyder? Och svaret är sannolikt det här, att Thessalonikerna, de visste det här, det som jag har försökt förklara. Det var det här de visste. De visste att Kristus har dött för oss, och de visste vad det innebär, att Kristus har dött för oss och att vi nu lever tillsammans med honom. Och så är det ju också när vi tänker efter på det som vi kallar för kerygmat, när vi har gått igenom det här tidigare. Kerygmat, alltså själva budskapet som apostlarna gick ut med, det är ju detta att Gud har blivit människa, att Gud genom Kristus har dött och försonat världen med sig själv, och att hans uppståndelse tänder nytt hopp i människornas liv, och att han genom sin ande lever och sammanfogar och lever i den gemenskapen som har fått sitt liv på nytt fött. Alltså det är Kristi kropp på jorden, det är ju viva. Det är ju själva kerygmat. Och det var det här som de lyssnade till, det var det här de tog emot och satte sin tillit till, som de trodde på. Och detta är också dopbekännelsen. Vi har ju uttrycket Jesus är Herren, som man tror är en förkortning utav just det som jag har sagt, den kortaste varianten. Förmodligen så var den utförligare än så. Det finns, kerygmat är ju väldigt tydligt beskrivet i första Korintierbrevet 15 vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Och så kommer kerygmat. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Där har det kerygmat. Det är på samma sätt i Romarbrevet, kan titta där också. Jag vill minnas att det är 4:e kapitlet. Vänta nu, ska jag se det. ska se här nu, fjärde kapitlet, det ska vara, ja där just det, fjärde kapitlet, sista versen. Sista versen, vers 25. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är kerygmat. Det är också dopbekännelsen. Det var den bekännelsen, den övertygelsen som gjorde att de blev döpta och på så sätt upptagna i Kristus. Så han behöver alltså inte förklara här i första test 5:10 vad det betyder att Kristus har dött för oss. Därför det är det han har talat om varenda gång, varenda predikan har talat om det här. Och människorna förstod vad det handlade om. Och då kanske du återigen då, om jag får påminna om det som jag läste i Romarbrevet 6:6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. Vi var intagna i det här. Han gjorde det för oss, han tog in oss i det här. När han dog så dog vi tillsammans med honom. Jag kommer ihåg när jag brottades med det här som tonåring, så läste jag den kinesiska pastorn Watchman Nee, kom ut med en rad böcker på, vid den tiden, det måste ha varit på 70-talet, början på 70-talet. Och så just det här med Kristus, så tog han en lapp som skulle vara jag, och så tänkte han säga att man lägger den lappen i en bok och sen så eldar man upp boken. Då eldas ju också, brinner ju också lappen upp. Det som har hänt är att Gud har tagit oss och har satt oss i Kristus, och när Kristus dör så dör också vi. Ganska enkel bild, men ändå rätt så talande. Men nu har ju Kristus inte bara dött, utan som det står här då i första test 5:10, han har dött för oss, det finns ett syfte med det, för att vi ska leva tillsammans med honom. Han har ju uppstått från de döda, och vi har också i Guds ögon uppstått från de döda. Så att när Gud ser på dig och mig, så ser han oss så som uppståndna. Han ser oss så som nya människor i Kristus. Och på samma sätt som Kristus nu när han är uppstånden lever för Gud till 100%. Så, ja, det gjorde han ju innan också förstås, men även fortsättningsvis, även efter sin död och uppståndelse, lever inför Gud befriad från synden. Så ser han på oss. Nu är inte det här verklighet på samma sätt, eftersom vi fortfarande lever kvar i den fallna naturen och i den här världen. Men processen är igång. Det har börjat, det eviga livet har börjat hos oss. Och vi växer i det eviga livet. Men här står det alltså att vi ska leva tillsammans med honom. Och det är så vi ska se på oss själva. Vi ska se resten av våra liv här på jorden som liv tillsammans med Kristus. Och inte bara här på jorden, för det står ju, jag vänder på bladet, vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Oavsett om vi lever här på jorden eller om vi är döda, begravna och sover i Kristus, så ska vi ändå vara i Kristus helt och hållet. Det var ju det de var lite fundersamma över, vad som hade hänt med de döda, men det pratade vi om förra gången. Jag konstaterade också när jag gick igenom det här att innan Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa, för det är ju från Korint han skriver det här brevet till dem i Thessalonik. Han kom ju från Thessaloniki, så kom han ner till Aten och så kom han till Korint, och därifrån skriver han tillbaka till Thessaloniki. Innan han kom till Korint så var han i Aten, och där höll han talet Areopagen, vi läste om det i Apostlagärningarna 17, och där säger han: visste ni inte att Messias måste lida detta? Då försöker han förklara för de atenarna där, och för judarna var det väl inte framförallt då, va, att detta med att de kunde inte begripa att Messias skulle dö. Messias skulle ju komma och upprätta sitt politiska rike på jorden, inte bli korsfäst som en annan brottsling. Och då säger Paulus: men visste ni inte att han måste göra det? Därför att det Messias gör, det gör han ju för er. Ni måste dö. Och om Kristus ska komma till er och leva med er och göra någonting för er, så måste han dö. om man ska dela ett liv helt och fullt ut. Visste ni inte att Messias måste lida för att kunna ta er med i uppståndelsen från de döda, för att kunna ge er en ny start, för att kunna ge er ett nytt liv? Om Kristus ska representera oss inför Gud, då måste han också leva igenom alla de svårigheter som vi har levt igenom, eller alla de svårigheter som vi har levt igenom ska in i Kristus, att förenas med honom där, i hans lidande, i hans död, begravning och uppståndelse. Ja, så förenade är vi med Kristus, vare sig vi nu är vakna eller insomnade. Och så förenade med Kristus ska vi ska se på det själv. Vi ska tänka så om oss själva. Så förenade jag med Kristus. Så förenade jag med Kristus. Och jag tänker på en del saker som har varit svårt i mitt liv, och pinsamheter man har råkat ut för. Det betyder ju ingenting egentligen i ett globalt perspektiv. Jag är försonad med Kristus. Jag har fått nytt liv av Kristus. Gud ser på mig på ett annat sätt. Jag måste se på mig på det sätt som han ser på mig. Och det här gäller både de som lever och de som är döda. Och det är ju också kyrkans allmänliga tro. Jag har skrivit upp här Lukas 20:38. Där står det, väl där som Jesus säger: Gud är inte en Gud för döda, utan för honom lever alla. Ungefär så, va? Och likaså har jag skrivit upp ett annat bibelställe, nämligen Romarbrevet 14:8 och följande: vare sig vi lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, hör vi alltså Herren till. Så det här är kyrkans allmänliga tro. Så här lär kyrkan genom alla tider överallt. Vi talade om det förra gången, om vad som händer när man dör. Förresten, Finnveden nu har ju sån här frågor. Finnveden Fredag heter väl tidningen. Man får prenumerera på den. Där har de en frågespalt nu med tre som tror. Jag vet inte om ni har tidningen, men då är det alltså tre stycken, jag tror vi är präster och pastorer allihopa, som får vanliga frågor från folk. Och då ska vi säga vad vi tycker om det där. Och nu så fick jag fråga som vi ska besvara här till sommaren med 600 tecken. Det är ganska lite det. Då så var frågan: vad händer efter döden? Och då ska jag svara med de här orden. Vad händer efter döden? Jag gör ju ingen större skillnad ur gudomligt perspektiv om vi lever eller dör. Vi lever alla inför Gud. Men det har vi ju gått igenom här. Nu ska vi försöka förmedla det i Finnveden Fredag också, hur det nu ska gå till. Men ha gärna med den där frågespalten där i era böner. För det är ju sånt som människor naturligtvis undrar över. Och som vi inte vet särskilt mycket om, men som vi ändå kan förtrösta på. Uppmuntra, vers 11, därför varandra, och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och motsatsen till att uppmuntra och att uppbygga varandra, vad är det för något? Jo, det är ju förstås att man river ner varandra. Alltså, Hur det kan förekomma att man talar illa om varandra i kristna sammanhang, hur man kan riva ner det som någon har gjort och så vidare, det är ju obegripligt. Det är ju motsatsen till det som är vår kallelse. Förtal, elakheter, kiv, avund och så vidare, det är motsatsen. Det är ett effektivt sätt att förstöra Guds rike och Guds verk. Jag hoppas inte att någon som hör det här tänker sådana tankar. I sådana fall så får vi verkligen rannsaka oss och ta med det i vår syndabekännelse. Ja, det räcker inte att ta med det i syndabekännelse förresten, utan det krävs en omvändelse för sånt. Man får sluta med sånt helt enkelt. Och istället ägna sig åt att uppmuntra varandra och uppbygga varandra så som ni redan gör. Det är vår kallelse, och det är det enda naturliga alternativet om utgångspunkten är den att vi är ljusets barn, rustade med Kristi rustning, så att säga, eller Guds rustning, och med uppdraget att leva i helgelse. Hur ska vi då kunna göra någonting annat? Det går ju inte. Men många människor, också kristna människor, ser inte klart, va? Man har inte den här förståelsen och inte den här tryggheten i tron. Och därför blir det så förvirrat. Och det gäller inte bara lekfolket, utan det gäller i hög grad också präster och pastorer. Nej, det här måste vi tala Guds ord och vilka vi är i Kristus med varandra betydligt mera. Och så uppbygga varandra. Uppbygg varandra, det heter på grekiska oikodomeo. Vi har tidigare använt det ordet, för substantivet är ju oikos, som betyder hus eller hushåll. Och oikodomeo betyder att bygga hus eller bygga hushåll. Alltså att bygga en liten gemenskap, stärka relationer, särskilt de relationer och de delar i relationerna som är svaga. Det är de som ska stärkas. Det är våran kallelse. Det handlar om tillväxt. Det handlar om utveckling av den kristna gemenskapen. Och den oikodomio tillväxten, byggandet, utvecklingen är den helige andes verk. Det går inte att bara vara trevlig eller att dunka varandra i ryggen eller säga uppmuntrande ord, utan det här sker i den helige andes kraft. På något annat sätt går det inte. Och det kan vi inte kanske orda så mycket om just nu. Bara säga det att om vi har en livsföring eller en livsinriktning med 100% efter Kristus. Vi är fortfarande inte fullkomliga. Men om vi har det, så får man nog räkna med att Kristus också verkar genom oss. Verkar det här goda verket. Utan att vi behöver så att säga tänka på att vi ska anstränga oss eller hur ska jag göra det här. Det sker per automatik. Det är livets andes lag som är verksam ibland oss. Så utgångspunkten att det här sker per automatik, och vissheten om att det sker genom andens gåvor och genom andens tjänst, det gör att vi kan vila också på den här punkten. Och det säger jag inte minst till er som är verksamma i cellerna och i de mindre sammanhangen, där man ju har på sitt hjärta att det här verkligen ska bli en gemenskap, och där man arbetar på det. Men om inte Herren arbetar relationerna, så arbetar vi förgäves. Hur ska vi kunna? Ja, vi måste våga tro att Herren verkar också. Kanske en sak till, för det kommer vi in på här också sen. Bönen. Be oavlåtligen, som det står. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Vi ska komma in på det, va. Men det är ju i hjärtat. Det är genom ett vidgat hjärta. Det är genom ett mottagande i anden. Ett återreflekterande av Guds rike i den gemenskap som vi har i tron, som ger effekterna. Inte det vi tänker ut eller de analyser och bedömningar som vi gör. Och fråga mig om jag har lärt mig någonting på den punkten. Jo, det har jag, verkligen. Jag vet att det inte går att bygga upp, så att säga, med egen kraft, hur gärna vi än vill. Paulus betraktar uppbyggelsen som själva innehållet och syftet med alla kristna samlingar. Och så har jag då ett antal bibelställen. Vi kan väl slå upp Första Korintsebrevet. Jag tror vi nöjer oss med några versar i Första Korintsebrevet, och så ska jag bara läsa upp de andra verserna sen. Första Korintsebrevet kapitel 8, vers 1. Och här går jag nu då på det här ordet oikodomeo, hur det används och vad det ordet dyker upp och hur det används. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken oikodomeo. 10 kapitlet, vers 23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt oikodomio inte. Allt gagnar inte gemenskapen. 14 kapitlet, vers 3. Så om det inte gagnar gemenskapen så är det ju onyttigt, för det bygger ju inte någonting. Det blir allt är tillåtet, ja, men det blir själviskt. Använd inte den här friheten och förmågan att uppbygga i ett själviskt syfte, för det leder inte till något gott. Utan tänk på att du är ett bidrag till en gemenskap. 14 kapitlet, vers 3. Men den som profeterar talar till människor och ger dem oikodomio, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål oikodomio sig själv, men den som profeterar oikodomio församlingen. Vers 12. Eftersom så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som oikodomio församlingen. Alltså, ord av kunskap, vishet, gåvan att skilja mellan andar, uttolka tungomålstal, helbrägdagörelse, profetia, var ivriga att få sånt så att ni kan ge det i mötet med andra människor, så ni kan förmedla något ifrån Gud. Och med den inriktningen, oikodomio, så undviker man ju det här som jag är fostrad i, mitt intryck i alla fall av det karismatiska väckelse som jag mötte på 70-talet, att det var mycket fråga om att det skulle komma och bli till min välsignelse, att jag skulle kunna tala i tungor och jag ska kunna profetera och jag ska kunna be för sjuka och så vidare, va? Men, och de som kunde göra det eller var frimodiga på den punkten, de var liksom medaljerade utav Gud själv. Det är ju helt fel. Det är ju en förvrängning utav vad Paulus talar om. Utan vi ska vara ivriga att få allt det här för att kunna ge. Och vi behöver lära oss att ge eller att uppbygga andra, därför att det är det som måste vara motivet för att ta emot ifrån Gud. 14 versen. Ja, det var väl inte så bra. Nu ska vi se här. Sjuttonde versen. Jag vet inte om jag kanske tänkte på sammanhanget där, men 17 versen kommer det i. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte oikodomio. Vers 26. Där har vi själva portalversen för ett cellmöte. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till oikodomio. För Gud verkar genom de här gåvorna. Och om jag ger dig förbön, eller jag ger dig ett ord av uppmuntran, så måste jag ju tro att Gud verkar i detta och att det blir till uppbyggelse för dig. Och det blir ju till välsignelse för mig i andra hand, så att säga, va? Och så byggs församlingen. Men ni vet också det, man läser, som jag har berättat om någon gång, att inom psykologin så säger man det, att det tar lång tid att bygga upp, att ge och att förverkliga, men det går ungefär 7 gånger så snabbt att riva ner det. Så det är, vi får vara uthålliga i vår kallelse. Det var det. Sen så de andra bibelställena, jag bara läser upp dem. Romarbrevet 14:19, 15:2 och 15:20 och Efesebrevet 4:29. Men vi hade det här då i första Thessalonikerbrevet 5:11, uppbygg varandra, och så står det så som ni redan gör, lägg märke till det. Det här var alltså vad man faktiskt ägnade sig åt i Thessaloniki. Det här är grundstämningen bland de kristna, nykristna i Thessaloniki. De uppbygger varandra. Men deras ivriga förväntan på Kristi återkomst ledde till tveksamheter och frågor, och här fanns det då ett antal personer som sa emot och som åstadkom splittring. Förmodligen så gjorde de inte bara så att de satte sig emot det Paulus och ledarna där hade sagt i allmänhet, utan också genom profetiska ord. Hur kan jag säga det då? Att de här människorna som nu var lite upproriska, att de också profeterade och la kraft bakom orden. Jo, det kan jag säga därför att, och vi kommer dit, därför att det står i vers 19: släck inte anden, förakta inte profetier och så vidare. Det hör till slutförmaningarna. Förmodligen så var den risken uppenbar, därför att man ville sätta de här på plats. Men det ska vi väl komma till här så småningom. Hörrni, då har vi gått igenom det där, och det vi nu har framför oss, det är, nu har vi, det vi har gått igenom är alltså vi har gått igenom hur vi ska tänka och förbli i Kristus och utrustas av Kristus och leva i Kristus medan vi väntar på Herrens återkomst. För de här sakerna som vi har gått igenom nu, det här är egentligen redan från fjärde kapitlet. Ja, hela fjärde kapitlet och så här långt i femte kapitlet. Det vi har gått igenom här om den kristna livsstilen, det är ju inte någonting man kan börja med när man anar att oj då, nu kommer nog Herren snart. Oj då, nu har jag ingen olja i mina lampor. Kan ni ge mig utav eran? Jag måste springa bort och köpa. Ni känner igen liknelsen i Matteus 25. Det går inte, det funkar inte så, va? Utan då och nu och sedan. Det är tidsbegrepp som inte, så att säga, finns i Guds rike. Därför det spelar ingen roll om det är då eller nu. Det är bara ett enda nu. Det är bara ett enda evighetsögonblick i Guds rike. Vi lever i Guds rike nu. Ja, men gör vi inte det imorgon? Imorgon finns ju inte liksom, utan det är nuet som finns. Vi är utanför tid och rum. Evigheten i våra hjärtan, som det står i predikaren. Så därför så kan Paulus sätta en viss emfas under det här, sätta ett visst tryck på det här, att det här gäller nu. Och jag tror nog att de begrep det här, att det inte handlade om att ja, nu får man ta sig i kragen här så att vi är beredda när han kommer, utan det hur vi reagerar då i tiden, det bestäms utav hur vi lever i nuet. Och därför så blir livet i Kristus nu så viktigt. Sen så avslutar han då med några allmänna förmaningar från vers 12 till och med 22, och kanske vi hinner gå igenom det nästa gång. Och han staplar här då förmaningarna ovanpå varandra, men jag tycker de är väldigt hjälpsamma, nämligen om man förstår det i sitt sammanhang och att man har det rätta ljuset, den rätta utgångspunkten och det rätta ljuset på det hela, så blir det till väldigt god hjälp. Så uppmuntra varandra och uppbygg varandra med de orden. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du ska verka genom ditt ord. Så att det inte bara så att vi förstår det, utan att det händer i våra liv och i våra sammanhang. Herre, vi vill se hur ditt rike blir synliggjort i våra sammanhang. Ske din vilja, så som i himlen, så och här på jorden. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var över första Thessalonikerbrevet. Det här var del 16. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Härefter så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till söndagens gudstjänst ifrån Missionskyrkan. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.